plötsligt sämre.
Stor oro i Liberia. En rapport den 4 juni 1990.
I den västafrikanska staten Liberia har den nationella patriotiska frontens rebellstyrkor haft ytterligare framgångar och läget för president Samuel Doe ser nu allt mer hopplöst ut. De flesta flygbolag har nu inställt sina flygningar till Liberia efter strider helt nära den internationella flygplatsen utanför huvudstaden Monrovia.
En armépostering nära den internationella flygplatsen som ligger 5 mil öster om Monrovia attackerades i helgen av Nationella Patriotiska Frontens styrkor och regeringsstyrkorna uppges att tvingas till reträtt. Monrovia är nu allvarligt hotat både från norr och öster och president Doe står troligen inför ett militärt nederlag mycket snart om ingen politisk uppgörelse kommer till stånd, men det verkar inte särskilt troligt just nu. President Doe har isolerats allt mer politiskt den senaste veckan. Ministrar har övergivit honom. Parlamentet vägrade gå med på hans begäran om nyval och uppmanade Doe att förhandla. Men Nationella Patriotiska Fronten säger nej till förhandlingar. Nu ser Doe som sin enda chans att vädja om ett internationellt ingripande. I en intervju igår för det amerikanska tv-bolaget CNN vädjade Doe speciellt till USA att, som han sa, stoppa blodbadet. Men det är högst osäkert om Doe får någon hjälp utifrån. USA, som har 6 krigsfartyg utanför den liberianska kusten, har klart deklarerat att man inte kommer att ingripa i striderna. Fartygen ska finnas till hands för att evakuera amerikanska medborgare om situationen ytterligare förvärras. USA och Liberia har alltid haft nära relationer, men under senare år har den amerikanska irritationen gentemot Doe ökat och har fått politiska och ekonomiska konsekvenser. Men problemet är, kan man nu verkligen satsa på Nationella Patriotiska Fronten, ledd av en före detta hög regeringstjänsteman Charles Taylor? Hans uppror stöddes åtminstone i början med vapen och utrustning av Libyen, något som knappast kan uppskattas i USA. Och Charles Taylors politiska program är tämligen magert. Han är mycket vag när det gäller frågan om demokrati i Liberia. Allmänna val ska hållas, men det kan dröja upp till 5 år, enligt uttalanden från Taylor. Många liberianer sägs vara rädda för att en militär seger för Nationella Patriotiska Fronten bara betyder en ny omgång av förtryck. Bertil Romelsson, Harare.
Idag har vi den 5 juni 1990 och om några dagar så börjar fotbolls-VM i Italien. Men förberedelserna på gator och torg är som vanligt när det gäller italienare. Ja, det går långsamt och det blir inte färdigt heller.
Och så konstaterar vi här i Morgonekot att det ju drar ihop sig till fotbolls-VM i Italien och det kommer ju knappast som någon överraskning. I 6 år har det stått klart att Italien skulle bli värd för årets fotbolls-VM. Ändå så har problemen varit enorma med att få alla fotbollsarenor, järnvägar och turistattraktioner färdiga i tid.
Efter ett omfattande restaureringsarbete har nu den världsberömda turistattraktionen Fontana di Trevi i Rom invigts. De miljoner turister som väntas invadera Italien i sommar kommer att kunna se 1700-talsfontänen där Anita Ekberg en gång badade i Fellini-filmen Det ljuva livet. Men det finns en hake som gör många turister bittert besvikna. Det finns inget vatten i fontänen. Det är ett provisorium som invigts och runt barockskulpturerna vimlar av byggnadsställningar och plankor som skymmer och till och med hindrar turisterna att följa traditionen att kasta en slant i fontänen och önska sig att återse Rom. Det här är en typisk bild av Italien inför fotbolls-VM. Mängder av byggen som borde varit färdiga för länge sedan är nästan färdiga och måste börja användas nu. Det viktigaste har prioriterats och det verkar som om det kommer att gå att spela fotboll på alla nybyggda arenor. Men utanför arenorna kan det bli trafikkaos där byggandet av tillfartsvägar och parkeringsplatser fått vänta. Roms nya stolthet, snabbjärnvägen mellan flygplatsen Leonardo da Vinci, Fiumicino och centrala Rom har också invigts. Tågen går, men stationen i Rom ligger flera kilometer från den plats där alla turistkartor anger att den ska ligga. Stationsbyggnaden är inte heller färdig och passagerare med tunga väskor tvingas krångla sig fram mellan betongblock och armeringsjärn för att komma till rätt spår. Chefen för VM-organisationen, Luca di Montesmolo, skyller förseningarna på den statliga byråkratin. Industrin, säger han, har jobbat bra och får godkänt. Det var meningen att fotbolls-VM skulle få kosta 15 miljarder i svenska kronor. Notan är redan nu uppe i minst det dubbla. Och många här är nu oroliga för att evenemanget blir ett ekonomiskt fiasko. Bara hälften så många hotellrum som väntat är bokade. Och enkäter bland turister i andra europeiska länder visar att folk snarare avstår från att resa till Italien i år på grund av fotbolls-VM. Av rädsla för höga priser, huliganer, kaos och trängsel. Bengt Hansell, Rom.
Den 6 juni 1990 klockan 18.
Och vi börjar med en nyhet ifrån Finland.
Ett stort moln rapporteras vara på väg in mot norra Finland från Kolahalvön. Både det finländska flygvapnet och den finländska motsvarigheten till strålskyddsinstitutet har fått larm om molnet. Strålsäkerhetscentralen i Helsingfors säger att molnet verkar bestå av ång- eller rökutsläpp. Det finländska flygvapnet har skickat upp ett plan för att ta reda på om molnet är radioaktivt. Molnet syntes först på satellitbilder över Barents hav och i närheten av den sovjetiska kusten. Också svenska strålskyddsinstitutet håller på att undersöka uppgifterna om molnet.
Och vi försöker att få ytterligare information om det här molnet och återkommer under sändningens gång så fort vi vet mer om vad som har hänt. Och så de senaste uppgifterna om det här molnet som vi berättade om i början av sändningen och som rapporteras vara på väg in mot norra Finland från Kolahalvön, Anders Thunberg.
Ja, vad vi vet är alltså att det här mystiska molnet har formen av en rökstråle och att det på satellitbilder verkar vara på väg in mot Nordnorge och norra Finland. Det finska flygvapnet har nu sänt upp ett plan från en bas i Rovaniemi i finska Lappland för att ta prover för molnet. Det har också kommit rapporter om att strålbevakningen har aktiverats i norra Finland. Det har förekommit kontakter mellan de nordiska strålskyddsinstituten. Om molnet mot all förmodan skulle härröra från en atomexplosion så har de sovjetiska myndigheterna skyldighet att meddela detta enligt de överenskommelser som finns. Men något sådant meddelande från Sovjetunionen har inte kommit. Just nu så kommer en ny bulletin från det finska strålskyddsinstitutet. Enligt den så har man inte fastställt vad det är för slags moln. Man säger att molnet är flera hundra kilometer långt. Man säger också att det nu verkar ha ändrat riktning så att det är tänkbart att det inte kommer in över Nordfinland och Nordnorge utan istället rör sig i sydostlig riktning, alltså in över Sovjetkarelen. Sent ikväll räknar de finska myndigheterna ha klart resultaten av proven som man har tagit från flygplanet. Och i Barents hav där molnet först upptäcktes så finns det gott om sovjetiska atomdrivna kärnvapenbestyckade ubåtar. Det finns dock inga uppgifter om någon olycka ombord på någon sån ubåt. Vi kan också tillägga att den sovjetiska nyhetsbyrån Interfax igår rapporterade om att tonvis med döda sälar och miljoner sjöstjärnor skulle ha flutit i land nordost om Murmansk, alltså på Kolahalvön. Och ett radiologiskt laboratorium utanför Moskva har bekräftat att sälarna innehåller stora mängder radioaktivitet. Detta alltså enligt Interfax, den sovjetiska nyhetsbyrån. Och tidigare idag så uppmanade de sovjetiska myndigheterna alla kommersiella flygbolag som flyger från Tokyo till Europa över sovjetiskt luftrum att inte underskrida en flyghöjd på 10 000 meter. Inga närmare detaljer gavs om orsaken till detta.
Anders Thunberg.
Molnet som igår eftermiddag drev söderut från Kolahalvön mot finska Lappland och Nordnorge tycks ha sin alldeles naturliga förklaring. Inget onormalt har hittills konstaterats.
Den finska strålsäkerhetscentralens första analyser som blev klara sent igår kväll visar att ingen radioaktivitet dragit in över Lappland. Inget annat onormalt heller. De sovjetiska strålsäkerhetsmyndigheterna meddelade också igår kväll sina finska kollegor att något utsläpp av radioaktivitet inte förekommit på Kolahalvön. Enligt den finska meteorologiska institutets satellitbilder var det sannolikt fråga om en alldeles vanlig molnbildning som dessutom aldrig nådde Finland. Vinden vände nämligen och molnet blåste tillbaka in över Sovjetkarelen. Det är därför möjligt att om molnet nu verkligen innehöll något annat än vanlig ånga att vi aldrig får veta det. Om inte den sovjetiske miljöministern Nikolaj Vorontsov har något annat att berätta när han idag kommer till finska Lappland för att, ironiskt nog, tillsammans med sin finländske kollega diskutera larmberedskap vid olyckor med miljöfarligt utsläpp. Om det nu var något sådant som inträffade igår. Nu tyder nämligen det mesta på att molnet har sin alldeles naturliga förklaring. Anders Eriksson, Vilmanstrand. Annat än vanlig ånga att vi aldrig får veta det. Om inte den sovjetiske miljöministern Nikolaj Vorontsov har något annat att berätta när han idag kommer till finska Lappland för att, ironiskt nog, tillsammans med sin finländske kollega diskutera larmberedskap vid olyckor med miljöfarligt utsläpp. Om det nu var något sådant som inträffade igår. Nu tyder nämligen det mesta på att molnet har sin alldeles naturliga förklaring. Anders Eriksson, Vilmanstrand.
Fredagen den 8 juni 1990, Bulgarien.
Klockan är 19 minuter över 7 och detta är morgonekot. På söndag är det parlamentsval i Bulgarien. I huvudstaden Sofia samlades igår kväll mellan 1 och 1,5 miljon människor. En åttondel av hela landets befolkning.
Bulgariska socialistpartiet, en maffia, skanderade minst 1 miljon människor. Mördare, mördare och en annan av ramsorna. Och Bulgariska socialistpartiet, det är liktydigt med det gamla kommunistpartiet som nyligen bytt namn. Det var ett gigantiskt massmöte, det största någonsin i Bulgarien, som pågick i 7 timmar totalt i en oerhörd värme. De samlades utanför universitetsbyggnaden längs en 6-filig gata fylld med flaggviftande och sjungande demonstranter. Ett hav av människor som sträckte sig drygt 4 kilometer bort på den breda gatan. Grattis till friheten var en av de regimkritiska sångerna som i stort sett alla sjöng med i vid sidan av Georgi Mintsev, en av Bulgariens främsta sångare. Det här mötet arrangerades av den bulgariska oppositionsalliansen, den förenade demokratiska fronten, som består av 16 partier och organisationer och vars gemensamma mål är att störta kommunisterna från makten. Och ska man döma av gårdagens manifestation så kommer alliansen att vinna. Socialistpartiet hade också ett möte, men det samlade uppskattningsvis enbart 100 000 personer. Pobeda, pobeda, ropade massan, vilket betyder vi vinner, vi vinner. Men enligt all expertis här väntas kommunisterna få minst lika många röster som oppositionsalliansen. Och det är mellan dessa båda som striden står. Kommunisterna har ett starkt traditionellt stöd i Bulgarien och framförallt då på landsbygden. Men expertisen har haft fel förut vid flera andra val i Östeuropa. Men en sak har i alla fall oppositionsalliansen i Bulgarien visat nu. Det är inte en liten grupp borgare som vissa kommunistiska tidningar beskrivit den förenade demokratiska fronten de senaste dagarna. Människorna på gatorna, på husstaken, viftande med de blåa oppositionsflaggorna. Dessa personer motsvarade nästan huvudstaden Sofias befolkning vid mötet igår. Med sången Tiden är vår avslutades mötet vid 10-tiden igår kväll. Men ännu sent på natten kunde man då och då höra de antikommunistiska slagorden på gatorna. Det här var det sista politiska mötet i Bulgarien innan valet på söndag. Från och med idag får det enligt lag inte hållas några fler möten innan valdagen. Vladislav Savic, Sofia.
Miljö, regnskogar den 8 juni 1990.
En amerikansk miljöorganisation har presenterat en ny alarmerande rapport om världens regnskogar. Förstörelsen är inte på väg att hindras. Tvärtom försvinner regnskogarna i en allt snabbare takt.
Världsresursinstitutet i Washington rapporterar att trots en ökad medvetenhet om problemet och ansträngningar från miljöorganisationer världen över blir situationen allt mörkare. Regnskogarna försvinner nu i en takt som är 50% snabbare än vad man tidigare trodde. Varje år skövlas mellan 20 och 25 miljoner hektar regnskog. Det motsvarar ungefär en yta i Sverige från och med Skåne upp till södra Dalarna. I Brasilien, Indien, Indonesien, Burma, Thailand och Costa Rica accelererar skövlingen. USA har länge av ekonomiska skäl gått emot förslag från europeiska länder att satsa pengar på miljöprogram i de fattiga länderna. Frågan är hur länge man kan fortsätta med den inställningen. Ämnet kommer att diskuteras nästa månad då de 7 ledande industriländerna har sitt ekonomiska toppmöte i Texas. Världsresursinstitutets president sa igår när han presenterade rapporten: om vi inte vänder trenden snart så kommer det att vara för sent. Lasse Bengtsson, New York.
Elfte juni 1990, Bulgarien.
Ni hör på Morgonekot, klockan är 6:30 och nu återvänder vi till valen i Östeuropa, i Bulgarien och Tjeckoslovakien. Bulgarien först, där man alltså har hållit de första fria valen sedan andra världskriget, och de har resulterat i att kommunisterna faktiskt med all sannolikhet kommer att regera vidare. I natt demonstrerade flera tusen bedrövade oppositionsanhängare mot valresultatet i Sofia.
I don't believe it.
Jag tror inte på det här. Säger den här flickan. Tårögt skriker hon ut. Det är en skam för Bulgarien. Hon och andra anhängare av oppositionsalliansen, de förenade demokratiska styrkorna, har just fått reda på de första preliminära resultaten. Kommunisterna, eller som de numera heter, Socialistpartiet, kommer nästan att få en egen majoritet i det bulgariska parlamentet. Det som antikommunisterna lyckats med i de flesta övriga östeuropeiska länderna, att störta kommunisterna från makten, och inte regimkritikerna här mäktat med. Det här är en skam för oss bulgarer. Nu kommer alla ungdomar att flytta härifrån.
De har manipulerat med siffrorna, säger de här ungdomarna i mun på varandra. Jag är ledsen, bedrövad, säger en av dem. Enligt det världsberömda och tillförlitliga västtyska opinionsinstitutet Infas, som anlitats av bulgarisk television och vars resultat nästan alltid är så gott som 100% tillförlitligt, kommer kommunisterna att få 48% av platserna i parlamentet. Oppositionsalliansen endast 33%. Bondepartiet, som under den tidigare stalinistiska regimen stött kommunisterna, får 8%. Till sist Bulgarienturkarnas egna parti, Rörelsen för rätt och frihet, de får också 8%. En seger alltså för främst kommunisterna, det vill säga socialistpartiet, samt Bulgarienturkarna som får ett stort inflytande i parlamentet framöver. De här resultaten är alltså preliminära och berör enbart hälften av platserna i parlamentet. I Bulgarien har egentligen två olika val hållits. Ett proportionellt, det vill säga röstning efter parti, och ett majoritetsval i enmansvalkretsar. Men enligt de flesta politiska bedömarna här kommer kommunisternas försprång snarare att öka än minska när dessa röster färdigräknats. Det är framförallt på landsbygden som kommunisterna kommer att vinna röster, då oppositionsalliansens kandidater är relativt okända där. De bulgariska kommunisterna har av tradition haft starkt stöd på landsbygden dessutom. Att kommunisterna skulle få relativt många röster i Bulgarien jämfört med systerpartierna i övriga Östeuropa var väntat. Men det här resultatet, som visserligen är preliminärt, är över all förväntan. Ingen väntade sig ett så stort gap mellan oppositionsalliansen och kommunisterna, som kanske när det slutliga resultatet redovisas ikväll kommer att få en egen majoritet i parlamentet. Vladislav Savic, Sofia.
Så Tjeckoslovakien den 11 juni 1990.
Och det gick inte så dåligt för kommunisterna i Tjeckoslovakien heller, visade det sig när röstsammanräkningen blev klar igår. Göran Skånsberg i Prag.
I Tjeckoslovakien har det på förhand dömda kommunistpartiet överraskande blivit det näst största parti i det nya parlamentet. Det framgick när röstsammanräkningen blev klar igår. Med 13% av rösterna har kommunisterna slagit den konservativa kristdemokratiska alliansen, som gjort ett oväntat dåligt val. En annan överraskning är framgången för de nationalistiskt sinnade partierna i Mähren och Slovakien. Överlägsen segrare i det första fria parlamentsvalet på 44 år blev Medborgarforum och dess systerrörelse i Slovakien, Allmänheten mot våld, som båda gick i spetsen för den folkliga revolutionen förra året. Med 46% av rösterna får de nu absolut majoritet i parlamentet. Men för att genomföra en ny demokratisk författning krävs 2/3 majoritet, och Medborgarforum vill därför bilda koalitionsregering med Kristdemokraterna som viktigaste partner. Varken kommunisterna eller det slovakiska nationalpartiet kommer i fråga som koalitionspartner. Det sa en av Medborgarforums talesmän, Peter Kutschera, vid en presskonferens igår kväll. Det slovakiska nationalpartiet, med dess öppna strävan efter totalt oberoende för Slovakien, anses allt för extremt. Däremot kan de märiska nationalisterna bli representerade i regeringen, eftersom de i politiskt avseende står Medborgarforum nära.
Grekland den 10 juni 1990.
Och i Grekland ser det ut att bli en het sommar också på arbetsmarknaden. Den nya konservativa regeringens ekonomiska åtstramning har satt igång omfattande protestaktioner.
Det grekiska facket blåste till strid så fort det stod klart i aprilvalet att Grekland skulle få en konservativ regering efter ett 8-årigt socialiststyre. Nu, 2 månader senare, är kampen i full gång. Den gångna veckans landsomfattande 24 timmars strejk var den tredje i sitt slag mot regeringens åtstramningspolitik. Ordföranden för landsorganisationen GSEE, Lambros Kanelopoulos, sa utan omsvep: vi är ute efter att skälpa regeringens ekonomiska politik. Den politiken har bland annat inneburit prishöjningar på mellan 10% och 30% på el, telefon, post, bensin och busstaxor. Vattenavgiften har gått upp med 200%. Men det som de fackliga organisationerna hårdast attackerat är beslutet att avyttra närmare 50 statliga företag. Ett 20-tal ska läggas ned för att det helt enkelt är hopplöst olönsamma. Resten ska privatiseras. Sammanlagt berörs 27 000 anställda. Det som förlorar arbete ska få behålla lönen i ett år och under tiden få omskolning. Den statliga sektorn har länge varit ett sorgebarn, överbemannad och vanskött. Särskilt under Papandreou-styret fylldes statliga företag och institutioner med folk som inte hade några uppgifter, men som man i alla fall visste skulle stödja PASOK vid nästa val. Idag säger den konservative premiärministern Konstantin Mitsotakis att han egentligen inte vet hur många statstjänare det finns. Man får lov att göra en inventering. En annan åtstramningsåtgärd som facket finner utmanande är slopandet av det automatiska lönepåslag 3 gånger om året som är kopplade till prisstegringarna. Det har bidragit till en inflation som närmar sig 20%, 3 gånger högre än EG-genomsnittet. Det var Europakommissionens ordförande Jacques Delors som några veckor före parlamentsvalet i april ordentligt ruskade om de grekiska politikerna och väljarna. Greklands jättelika underskott i affärerna med utlandet skapade tvivel om landets framtida status inom Europagemenskapen, lät Delors förstå. Han efterlyste omedelbara och drastiska åtgärder. Den nya regeringen i Aten har varit snabb att lystra till uppmaningen. Men det kommer att ta tid för de ekonomiska ingreppen att verka, även utan konflikter på arbetsmarknaden. Och de har man ännu bara sett början på.
Åke Wiklund.
Den 10 juni 1990, Kanada.
I Kanada undertecknades i natt en uppgörelse om landets författning och uppgörelsen garanterar en särställning för den franskspråkiga provinsen Quebec. Genom kompromissen blir det ingen splittring av Kanada. Quebec har tidigare hotat med att bryta sig ur den kanadensiska federationen. Avtalet kunde undertecknas först efter en veckas hårda förhandlingar mellan premiärminister Mulroney och ledarna för Kanadas 10 provinser.
Den 12 juni 1990, stor oljetanker i brand utanför Mexikos kust.
Risken för att den brinnande norska supertanken Megaborg skulle sjunka i havet utanför Texas ökade i natt ytterligare. Om tanken sjunker så är det stor risk för ett omfattande oljeutsläpp, det rapporterar Lasse Bengtsson i New York.
Kommer brandbekämpningsfartygen som omger Megaborg att hinna släcka elden innan supertanken sjunker i havet? Det är nu den stora frågan. Tankens akter tippar nu allt längre ner i vattnet. Släckningsarbetet har försenats på grund av att en speciell skumsläckningsutrustning fick lov att flygas till Texas från Rotterdam i Holland. Oljeutsläppet krassades igår som stort. 3 av fartygets 16 oljetankar tycks nu ha sina ventiler öppna och 2 är skadade. En hel del av den olja som nu läcker ut brinner bort, men risken ökar nu allt mer för ett stort utsläpp. Den norska tanken innehåller mer än 3 gånger så mycket olja som Exxon Valdez som gick på grund utanför Alaskas kust. En något förmildrande omständighet är att den här oljan är av en lättare typ. Risken nu är alltså att nya explosioner kommer att skaka Megaborg. Då kan supertanken sjunka och i så fall är risken stor att alla fartygets tankar bryts upp och att över 120 miljoner liter olja kommer i vattnet. Supertanken befinner sig alltså 10 mil utanför Texas kust. Men om det blir ett stort oljeutsläpp och ogynnsamma vindar hotas många fina turistorter runt Galveston och Corpus Christi. Lasse Bengtsson, New York.
12 juni. Algeriet. Demokratiska val för första gången i landets historia.
Idag går man till val i Algeriet, det första demokratiska valet i landets historia. Detta sedan flerpartisystem införts efter de blodiga upploppen i oktober 1988. Frågan idag i Algeriet, där spänningarna inför valet ökar, är om algerierna med flerpartiets införande nu på demokratisk väg kommer att rösta fram islamisk fundamentalism.
Islamisterna, det fundamentalistiska Fond Islamique de Salut, höll sitt avslutande valmöte i Algers största fotbollsstadion. Partiet FIS, förbjudet fram till för drygt ett år sedan, har snabbt utvecklats till att bli den farligaste motståndaren till FLN, det parti som allt sedan självständigheten från Frankrike 1962 varit det enda tillåtna. I nationalförsamlingen, parlamentet, kommer det här valet som endast berör kommunerna inte automatiskt att innebära någon förändring. Enligt konstitutionen kan partiet sitta i orubbat bo där ytterligare två år. Men detta är ändå ett historiskt val som kan komma att få en ödesdiger betydelse för utvecklingen av den unga och synnerligen bräckliga demokratin i Algeriet. Islamisterna har själva hävdat att om de inte fuskas i valet så får de 75% av rösterna. Skulle de få stora framgångar kommer de troligen omedelbart att begära upplösning av parlamentet. Förtäckta hot om att armén i så fall inte skulle förhålla sig passiv har redan framförts. Frågan om vad som kommer att hända efter detta val, om det rent av kan komma att leda till en väpnad konflikt, är med andra ord öppen. Motkrafter till islamisterna finns i valet. Ett 20-tal partier och tusentalet oberoende listor ställer upp. Men de demokratiska krafterna har varit splittrade. Ledaren för det socialliberala partiet, som nyligen återvänt efter 23 års politisk exil, uppmanar till och med till bojkott av valet. Valet är en fars, hävdas det, och har som enda syfte att under hotet av islamisterna låta det gamla FLN sitta kvar och låta allt förbli vid det gamla. Monica Malmström, Alger.
Den 12 juni, Ryssland, eller Ryska rådsrepubliken. 12 juni 1990.
Parlamentet i Ryska rådsrepubliken, den i särklass största delrepubliken i Sovjetunionen, godkände idag en långtgående suveränitetsdeklaration. I den fastslås bland annat att republikens lagar gäller framför den sovjetiska grundlagen. Ryssland förbehåller sig också rätten att utträda ur Sovjetunionen, men enligt de villkor som i framtiden ska gälla för hela unionen.
Den 13 juni 1990. Lite sovjetpolitik, bland annat de baltiska staterna.
Igår kväll möttes också presidenterna för de tre baltiska länderna och Sovjetunionens president Michail Gorbatjov. Det var ett möte som innebar vissa framsteg och förtydliganden som kan bryta det rådande dödläget, rapporterar Kjell Albin Abrahamsson.
Gorbatjovs förslag är att Sovjetunionen blir en konfederation där varje republik har en speciell relation till Moskva. Det här förslaget har framförts förr och den baltiska reaktionen var försiktig. Gorbatjovs krav för förhandlingar är att de tre utbrytarrepublikerna går tillbaka till ruta 1, alltså läget innan de olika självständighetsförklaringarna deklarerades. Lettlands president Anatolis Garbanovs förklarade att hans republik är beredd att frysa självständighetsförklaringen för att få igång samtalen med Moskva. I fallet Litauen förklarade Gorbatjov att den ekonomiska blockaden mot Litauen kan bli ännu värre än för närvarande om inte självständighetsförklaringen fryses. De tre baltiska presidenterna träffade Gorbatjov i över en timme. Mötet kanske inte flyttade fram positionerna särskilt mycket, men mötet klargjorde ställningarna, som den litauiske presidenten Landsbergis uttryckte det. Gårdagen var annars inte Gorbatjovs mest lyckade dag som politiker, för att uttrycka det försiktigt. Västvärldens politiska ledare gjorde tummen ner för Gorbatjovs förslag att det enade Tyskland ska tillhöra både NATO och Warszawapakten. Dessutom röstade den ryska folkkongressen igenom en suveränitetsförklaring som innebär att sovjetiska lagar inte automatiskt gäller i den ryska republiken. Det här betyder till exempel att Gorbatjovs och regeringen Ryzjkovs program för en övergång till en reglerad form av marknadsekonomi, det programmet kommer knappast att antas idag av det sovjetiska parlamentet. Om det ekonomiska programmet inte går igenom har premiärminister Ryzjkov hotat med att avgå. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Den 13 juni 1990. Ytterligare en rapport från det historiska valet i Algeriet.
Morgonekot går nu vidare till Algeriet, där partiet för de muslimska fundamentalisterna är på väg mot en överraskande seger. Detta i de första fria valen sedan landet blev självständigt för 28 år sedan.
Vid ett tiden en natt stod det klart att islamisterna, det fundamentalistiska Front Islamique de Salih, FIS, av allt att döma går segrande ur detta det första fria valet i Algeriet. FLN, det parti som allt sedan självständigheten från Frankrike 1962 suttit ensamt i makten, har kommit på andra plats. Några definitiva siffror har inte lämnats ännu, men utgången anses bero på ett relativt lågt valdeltagande, drygt 50%. Vad som nu kommer att hända här i landet är oklart. Valet är visserligen bara kommunalt. I parlamentet kan FLN sitta kvar i ytterligare 2 år enligt konstitutionen. Ledaren för FIS, Abassi Madani, har dock redan tidigare sagt att man inte kommer att finna sig i det. I förväg har också uttryckts hot om att armén inte stillasittande skulle åse att FIS tar över i landet. Risken för väpnad inblandning finns. President Chadli Ben Yedid sa dock igår att om folket väljer FIS så är det folkviljan som ska avgöra. Och den tycks alltså, när den nu har kommit till tals i fritt val för första gången i landets historia, vara för att Algeriet förvandlas till en islamsk stat med sharian, den islamska lagen, som norm. En utveckling som kommer att få köpas dyrt av bland annat kvinnorna i Algeriet. Monica Malmström, Alger.
Och Algeriet den 14 juni 1990.
I de första fria lokalvalen i Algeriet segrade Islamiska räddningsfronten. Fundamentalisterna har fått majoritet i landets 4 största städer och har dessutom segrat i 45 av de 48 provinsfullmäktige. Regeringspartiet FLN fick 33% av rösterna. Ledaren för fundamentalisterna tänker nu kräva att det algeriska parlamentet ska upplösas.
Den 14 juni 1990, åter bråkigt i Rumänien.
Klockan är 7:05, detta är Morgonekot. I Rumäniens huvudstad Bukarest har minst 4 personer dödats i de värsta oroligheterna sedan decemberrevolutionen förra året.
Sporadisk skottlossning har hörts under natten i Bukarest, men armén tycks nu ha läget under kontroll efter de värsta oroligheterna sedan december förra året, då Ceausescu-regimen störtade sin folklig revolution och nationella räddningsfronten tog makten. Sammandrabbningarna mellan demonstranter och säkerhetsstyrkor varade i nästan ett dygn och har krävt minst 4 dödsoffer. Mer än 90 personer har skadats, varav 4 allvarligt, uppges det. Det började natten till igår då kravallpolis gick till attack mot demonstranter vid universitetsplatsen i Bukarest efter en 7 veckors maratonprotest mot president John Iliescu och nationella räddningsfronten, som beskyllts för att upprätta ett auktoritärt styre. Igår eftermiddag pågick regelrätta gatustrider i Bukarest centrum och demonstranterna lyckades bryta igenom polisbärarna vid universitetsplatsen. Sen stormade flera tusen personer tv-huset och höll det ockuperat under en timme. Polishögkvarteret sattes i brand och demonstranter försökte också angripa inrikesministeriet. Myndigheterna satt in militär och utanför tv-huset och viktiga regeringsbyggnader står nu fallskärmstrupper och stridsvagnar. I ett tv-tal anklagade president Iliescu demonstranterna för att vilja genomföra en fascistisk kupp mot landets valda ledare. Han vädjade till befolkningen att sluta upp bakom regeringen och i natt kom tusentals gruvarbetare till Bukarest för att ge Iliescu och räddningsfronten sitt stöd. Oroligheterna betraktas inte som något direkt hot mot den rumänska ledningen men bidrar till att skärpa de redan hårda motsättningarna mellan regeringen och oppositionen. Göran Skånsberg, Wien.
Sovjet den 14 juni 1990. Baltikum och den egna ekonomin.
Moskva lättar på den ekonomiska blockaden mot Litauen och Sovjetunionens parlament har fattat ett historiskt beslut att lämna den centralstyrda ekonomin för att istället låta marknadskrafterna styra. Här är vår Moskva-korrespondent.
70 års ineffektiv centralplanering får räcka och det historiska beslutet har fattats. Världens första socialistiska land går över till marknadsekonomi. Den ekonomiska kursomläggningen har kritiserats från såväl höger som vänster och inte hela, men 8 viktiga punkter av reformen godkändes av parlamentet som ger regeringen Ryzhkov andrum fram till augusti för att vidareutveckla och förtydliga den ekonomireform som många sovjetmedborgare inte begriper mycket mer av än att allting kommer att bli dyrare. Beslutet att höja brödpriset ska avgöras idag. 25 öre kostar en limpa bröd och eftersom nästan hälften av mjölet importeras för hårdvaluta så är förlusten uppenbar. Brödpriset har legat stilla sedan 1962 då den senaste prishöjningen gjordes. Men för allt för många människor i Sovjetimperiet är bröd den viktigaste maten, löd ett vanligt argument i högsta Sovjet. För att den viktiga ekonomiska reformen inte ska dras i sovjetisk långbänk så fick president Gorbatjov parlamentets förtroende att utfärda dekret som kommer att ha samma värde som lagar. Gorbatjov försäkrade å sin sida att övergången till marknadsekonomi inte innebär några avsteg från bolsjevikrevolutionens ideal. En kursändring gäller dock Kremls relationer till utbrytarrepubliken Litauen. Moskva lättar nämligen på de ekonomiska sanktionerna och därmed tänds en del förhoppningar om normalare förbindelser efter 7 veckors ekonomisk blockad. Litauen har ju framhärdat att allt är förhandlingsbart utom själva självständighetsförklaringen av den 11 mars i år. Men Litauens premiärminister Kazimiera Prunskiene, hon säger nu att självständighetsförklaringen kan återkallas under suveränitetsförhandlingarna med Kreml. Så sent som igår så hotade Gorbatjov med att skärpa sanktionerna mot Litauen. Nu blev det alltså tvärtom, vilket är nästan lika osannolikt som omsvängningen från kommandoekonomin till marknadsekonomin. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Juni 1990, Rumänien. En dagsrapport.
Där råder nu ett spänt lugn efter de senaste dagarnas våldsamma sammanstötningar. Militär och regeringstrogna arbetare har besatt alla viktiga platser och kontrollerar och jagar bort misstänkt oppositionella. Nu på morgonen har en del av arbetarna börjat lämna sina posteringar och ersatts av militär.
Militär och regeringstrogna gruvarbetare kontrollerar alla viktiga platser i Bukarest. När jag åkte förbi tv-huset igår kväll såg jag ett stort antal soldater uppställda på rad framför byggnaden. Där fanns också flera pansarfordon.
Inne i stans centrum är det gruvarbetarna som håller vakt. Ett tusental gruvarbetare besatte igår morse universitetsplatsen som fram till i onsdags natt hölls ockuperade av regeringskritiska demonstranter. Nu har de inte längre några möjligheter att framföra sina protester mot president Ilievsko och Nationella räddningsfronten. Universitetsplatsen var fortfarande igår kväll fylld av gruvarbetare som gick omkring i sina slitna arbetskläder och hjälmar, beväpnade med träpåkar, järnrör och gruvhackor. Några viftade stolt med rumänska fanor. De verkade trivas med sitt uppdrag. Men det är mindre roligt för andra. Igår kväll såg jag en stor skara gruvarbetare jaga bort en betydligt mindre grupp ungdomar med påkarna i högsta hugg. Det här är rena stalinismen, sa en ung man föraktfullt. Alla som befinner sig vid universitetsplatsen får sin identitet noggrant granskad, och jag var till och med tvungen att visa upp mitt pass för en misstänksam gruvarbetare då jag ville komma in på mitt hotell. På grund av den hårda bevakningen förefaller läget i Bukarest vara lugnt, men det är bara ett lugn på ytan, ett spänt lugn i väntan på hur den värsta krisen sedan decemberrevolutionen ska lösas. Ett första steg tog regeringen igår genom att avskeda inrikesministern, general Michail Kitschak. Att han skulle sparkas var ett av de krav som ställdes av demonstranterna.